Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till Snutsnack med mig Hasse Brontén. Podden där jag pratar, ja, allra oftast med poliser eller för detta poliser, kanske en pensionerad polis. Men också de som cirkulerar kring polisyrket har vi lyssnat på. Till exempel förra veckan när vi fick höra med Jimmy om hur det är att jobba som ambulanssjuksköterska. Men idag så heter min gäst Paula och vi kommer att prata om lite kring det här, vad som händer när man lägger saker i ryggsäcken. Det vill säga alla de upplevelser man är med om som polis som lägger sig i det medvetna men kanske också väldigt mycket i det omedvetna. Kan vi hantera de här sakerna som man som polis upplever? Ja, Paula ska berätta sin historia, vad som hände. Hon jobbade mycket till exempel i brott i nära relation och brott mot barn. Vi får givetvis också höra vad Paula tycker om polisfilmer i slutet. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram såklart. Det är pandemi, håll avstånd, ta sprutan. Jag har fått min första. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310
kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Paula.
Hej, hej.
Hur står det till?
Jo, men det är väl alldeles utmärkt. Jag såg precis att solen hade kommit fram utanför fönstret här och det är ju alltid positivt.
Det är det faktiskt i Stockholm också, lite sol. Inte så jättevarmt, 11 grader, men sol är ändå sol.
Ja, sol är ändå sol. Och på morgonen när jag drog upp rullgardinen så var det dimma. Så det här är ju definitivt bättre, det får man ändå säga.
Och var i landet befinner du dig nu ungefär?
Ja, jag befinner mig i en liten ort som heter Huskvarna som ligger strax utanför Jönköping i Småland. Mm. Här bor jag med mina barn.
Ja. Och jag vet att du jobbar som polis.
Ja, jag har yrket polis sedan 2003. Mm. Och har ju nu då gjort den lilla förändringen i min yrkesroll att jag nu då undervisar på Linnéuniversitetet i Växjö som polislärare.
Just det, vad spännande. Jag tänkte vi kommer givetvis till det. För det är ju intressant hur att veta hur det är att lära ut ett yrke som man, i alla fall om man ska lyssna på många gäster i podden Snutsnack, man lär sig ganska mycket av att, så att säga, praktiskt göra när man är färdig. Många som säger att man lärde mig mycket när jag kom ut, men självklart så är man kanske då omedveten om hur mycket man har lärt sig på skolan. Men vi kommer dit. Berätta varför du blev polis.
Ja du, jag skulle ju kunna säga att det var en barndomsdröm och jag ville så gärna, men så var det faktiskt inte alls, utan det var ett bananskal rakt av. Efter gymnasiet så jobbade jag, var ute och reste, pluggade lite hit och dit, visste inte riktigt var jag skulle lägga mina ägg i vilken korg. Och på den tiden läste man ju papperstidningar och jag vet att jag satt hemma och läste tidningen och så såg jag en annons sök till polis. Mm. Och jag gillade träning, jag har vuxit upp med en pappa som är jurist, så jag har mycket insyn i den världen.
Just det.
Och blev lite så här, nej men varför inte? Så då såg jag att det var 2 dagar kvar tills ansökningstiden gick ut. På den tiden så var det ju ganska strikta ansökningstider för polisutbildningen. Mm. Så jag bara begav mig till simhallen, fixade mitt simintyg, samlade ihop alla mina papper och bara skickade in lite på chans. Hej hopp, så ungefär var det. och sen så drog hela den här processen igång. Det är ju en ganska lång process för att komma in på polisutbildningen. I alla fall var det där då. Det är ju en liten annan typ av process idag, men det är fortfarande en lång process. Och jag kallades till tester och det var psykologsnack och det var intelligenstester och det var fystester och det var, ja, you name it.
Ja,
och ju längre fram i den här processen man kom, så desto mer taggad blev man ju att det här är min grej, jag vill nog göra det här.
Vad är det?
Det var ju glädjande.
Men är inte det någonting när man liksom söker någonting, att till slut så är man helt övertygad om att det här är ju verkligen det som jag vill göra? Är det alltid en sann känsla, tror du? För jag vet när man har sökt tjänster och sådär inom polisen, och man säger, ah, men det här är absolut. Men så fick man inte, så kanske inte var så.
Nej, men det tror jag absolut. Men här var det nog, för mig var det nog så att eftersom att det blev lite som på ett bananskal när jag kom in här eller skickade in mina handlingar, så var det nog faktiskt så att det växte fram allt eftersom jag gjorde testerna, allt eftersom jag började känna att jo, men det här kanske faktiskt är det jag vill göra. Det var en ganska stark känsla hos mig. Och när jag då fick brevet sen att jag var antagen då, hade kommit in i Stockholm, så var det en väldigt häftig känsla ändå. Och när jag kom till Stockholm sen, några månader senare och började utbildningen, så var det en ännu häftigare känsla. För det kändes verkligen som att jag kom hem. Det låter så här jättefånigt. Men det var en sån känsla med de här människorna man var tillsammans med. Och det kändes som att men man var lite samma skrot och kol. Liksom, och,
just det.
Ja, det var ett bra gäng. Så.
Men var gick du på skolan någonstans då?
Jag gick i Stockholm, gjorde jag.
Men var det Sörentorp då fortfarande?
Ja, det var Sörentorp. Det var det ganska många år efter det sen. Så att jag var i Sörentorp, började 01 och tog min polisexamen 03.
Men tusan, då var jag där som lärare.
Men du hade inte mig.
Nej, för du blev en polis. Kanske, där har vi det. Ja, där ser man. Ja, men vad kul, vilken skön känsla ändå liksom att först glida in på bananskalet och sen ändå få den att växa och känna sig, ja, men jag verkar verkligen ha gjort rätt val. Men kändes det rätt också när du var färdigutbildad och kom ut och jobbade som polis?
Ja, det måste jag nog ändå säga. Att det var en the good vibes. De var kvar när jag började som polis. Och jag började jobba i Jönköping 03 då och började jobba i yttre tjänst några år. Så då var det treskift och blåljus och hela medevitten. Turlag och nej, men vi var ett jättegott gäng. Jag trivdes jättebra. Sen är det klart att det var liksom, det var ju massa saker naturligtvis som hände och sådär som var satte sina spår så att säga. Men i det stora hela så kändes det ändå som att det var att jag hade gjort rätt yrkesval. Det tyckte jag nog faktiskt från början.
Men du kom, jag antar att du var rätt ung då ändå när du började. Jag hade ju gäst här för en tid sedan, Meta Broddare, som berättade att hon kände sig, hon kom som ung tjej. Hon tyckte det var lite svårt ibland med snacket, med att så här, tilltala äldre personer kanske med missbruksproblem och komma som en ung snärta. Och liksom, hon visste inte riktigt hur hon skulle lägga orden i början. Hur, hade du någon sån känsla också?
Jag var ju jätteung, alltså, eller ja, alltid relativt, men jag var ju, när jag kom ut som färdig polis så var jag 23 år. Jag skulle fylla 24 när jag var 23 när jag kom ut. Och visst, det är klart att upplevelsen var väl den att man, skulle man tänka internt så var väl känslan den att man hela tiden var tvungen kanske att bevisa lite mer för att man hela tiden skulle bevisa att man var... Att man var tillräckligt bra på något sätt. Det fanns väl en sån känsla lite grann. När jag kom så var det också faktiskt så att i Jönköping då, dit jag kom, det var ju bara 11% kvinnor då i poliskåren där.
Okay.
Sen ökade det på successivt. Men vi var inte särskilt många tjejer.
Nej.
Framförallt inte i yttre tjänst var vi väldigt få tjejer. Så därför blev ju det också lite så här exotiskt inslag nästan. Med tjejer i polisbil då. Eftersom att det var så få tjejer som jobbade i yttre tjänst.
Hur märkte du av det då, att det blev liksom som ett exotiskt inslag? Just, var det just att ni var så få eller?
Ja, men det var att vi var få och sen blev ju liksom det här att när man var ute och jobbade så blev man ju väldigt uppmärksamma hela tiden. Ja, kolla, en tjej och polis och ja, det blev väldigt mycket fokus på det.
Okay.
Vilket jag tyckte var, det var ju helt befängt och onödigt, men det fick man ju ta liksom. Man kände lite som att, jag har sagt det till mina studenter idag, eller inte idag, men jag har sagt det nu när jag har undervisat sådär att ibland är det liksom att gå i uniform, det är ju lite som att ha på sig clownkläder. Alltså att folk tittar ju hela tiden på en. Alltså det är något fenomen med uniformen. Liksom. Den gör ju väldigt mycket.
Verkligen.
Och det får man ju, det måste man ju ha med sig såklart, att, att alla tittar ju på en, och det är viktigt liksom hur man beter sig när man har en uniform på sig, för man har ju någonstans ändå ett, ett uppdrag och man står ju för någonting. Mm. Så det gäller ju kanske att inte göra bort sig fullständigt.
Nej, inte fullständigt. Inte bra.
Så. Men, nej, så det var väl lite speciella år där när man var ung och helt ny.
Hur var mottagandet för de färdiga poliserna då, som hade varit ute och jobbat en tid då du kom som ung tjej? Om allmänheten tittade och sådär, hur var snubbarna och övriga kollegor och sådär då?
Men alltså de jag jobbade med som var mig närmast att säga, där var ju allting, det var ju inga problem liksom, det funkade ju bra och alla var ju tacksamma. Det var ju, det här var ju strax efter att polisutbildningen hade startat igång igen, det var ju stängd i några år. Så att det var ju ganska, vi hade inte, de hade inte fått så mycket nya poliser, så att det var väldigt tacksamt när det började fyllas på. Det kände man ju väldigt tydligt, alla var väldigt tacksamma för att äntligen kom nya poliser. Så det var ju väldigt positivt. Sen upplevde ju jag att när man, om man går ännu ett snäpp upp, alltså den äldre generationen, de var ju fortfarande kvar kanske i ett lite annat tänk, och där blev det kanske lite mer att det klinchade lite mer mellan den yngre generationen och den äldre generationen, och ännu mer då när man kom som tjej då dessutom. Och kanske hade lite åsikter och ifrågasatte ibland och sådär, och ja, var kanske lite väl på ibland, i vissa delar kan jag ju se idag. Men då tyckte jag inte det.
På vilket sätt kunde du vara på? Alltså, du sa att man ifrågasatte lite och sådär. Det kanske var lite mer hierarkiskt på den tiden, att man skulle kanske inte ifrågasätta då en chef eller sådär. Var det så?
Ja, det är det fortfarande. Polisen är en hierarkisk organisation. Det är ingen tvekan om den saken. Det är ju, kan ju vara lite halvbökigt att förhålla sig till. Jag klarade det väl ganska bra, för min generation har väl ändå fortfarande lite mer av det tänket kanske, men den generationen som kommer nu, de får det nog ännu tuffare skulle jag säga, för där är ju det i princip nästan utraderat. Man är inte alls van vid att det är liksom olika hierarkier och ålder och alla såna här saker. Det är ju ingenting som tas hänsyn till på samma sätt i dagens samhälle, upplever jag i alla fall.
Nej, men sen är ju så alltså, till, nu är inte polisen militären, men i vissa lägen så krävs det ju verkligen en hierarkisk organisation i vissa delar. Jag tänker när vi, men när det är kommenderingar, och då är det någon som leder, och då måste man så att säga underställa sig vissa beslut, och då kan man inte stå och diskutera. Då, det kräver ju ibland den här hierarkin som också, och man kan säga lydnaden i vissa situationer, som ju kanske, om vi tittar på de här unga generationerna, man kan ju inte ställa sig upp i en kommendering, kanske i någon demonstration och säga så här, men vänta, det här beslutet känns ju lite fel.
Nej, jag är helt med dig, och jag, som sagt, om jag var otydlig där, så är det inte så att jag tycker att det är alltid negativt.
Nej, jag förstår, jag tänker bara...
Jag är precis med dig här, och det är också därför det fortfarande finns inom polisen, för att det är ju en förutsättning för jobbet i många delar.
Ja.
Vi behöver ju, vi måste ju ta direktiv, vi måste ta order, vi måste ta beslut och så vidare. Då. Det går inte att hålla på och ifrågasätta hela tiden, för då blir det ju helt, och då rasar ju hela organisationen, så det går ju inte. Utan när man jobbar så är det ju bara att köpa läget, då är det ju bara att jobba på liksom. Sen kan det ju vara saker som sker bakom kulisserna så att säga, där man kan tycka att det kanske borde finnas en större möjlighet till inflytande och lite sådana här saker. Och det är väl en sån sak som polisen jobbar väldigt mycket med, att ha ett tydligare medarbetarinflytande.
Just det. Nej, men precis, vi är inne på helt rätt, eller på helt samma spår där, och inte bara det att man ska så här, ta en order, utan det är precis som du säger, man måste också själv fatta ett beslut på plats. I vissa fall är man ju själv befäl, även om patrullen bara består av två. Så att
det... Absolut, och det är ju en av de sakerna vi försöker träna våra studenter i. Just det här att faktiskt våga ta beslut, våga stå upp för det som ska ske på platsen. För annars blir det ju pannkaka av alltihopa.
Just det. Men du kom ut på ordningen då som de allra flesta poliser då och jobbar. Hur, hade du någon målbild i början där att jag ska vara på ordningen några år och sen ska jag göra det och det, eller lät du bara liksom tiden gå och känna viben? som du nämnde.
Ja, men alltså, när jag kom ut så var jag nog inte så, då hade jag nog ingen direkt inriktning sådär, ah, jag ska bli det här, jag ska göra detta och detta. Utan jag var väldigt såhär, tacksam för att få komma ut och jobba som polis efter utbildningen. Liksom. Jag tyckte det var jättekul att jobba i yttre tjänst.
Mm.
Sen tog mig livet till olika platser. Jag fick barn och i samband med det så gick jag ju då in en period för att jag var gravid och ville inte vara ute och jobba då.
Mm.
Och sen var jag mammaledig och sen kom jag tillbaka i yttre tjänst och sen så blev det ganska krångligt att jobba treskift och ha småbarn och få livet att funka och så vidare. Så det var massa sådana här praktiska grejer som började stöka helt enkelt för mig.
Just det.
Vilket gjorde att jag började att tänka att jag kanske skulle göra någonting annat. Och då hade jag förmånen att få, under mina graviditeter då, så var jag ju som sagt inne på krim då och jobbade. Och insåg väl ganska snabbt att jag hade kanske, ja men att här kanske jag hade möjligheter att kunna utvecklas och att jag kanske hade vissa färdigheter som skulle kunna vara till gang för den typen av arbete.
Mm.
Och det ledde då in mig på att jag faktiskt, under min andra graviditet när jag var inne så var jag och hjälpte till på den avdelningen som jobbade med brott mot barn och brott i nära relation.
Just det.
Så jag var inne och hjälpte till lite grann där, för det var lite, ja, de hade lite brist på folk och sådär. Så jag var inne där och då blev jag ganska så här, ja men jag blev rätt så fast i det. Alltså jag tyckte det var väldigt spännande och intressant och jag började känna någon slags så här, ja men det här kanske är det jag faktiskt vill göra.
Just det. Vad var det som gjorde att du kände det?
Någon känsla i mig blev liksom att ja, men här kanske jag kan göra skillnad. Mm. Alltså barn på något sätt kändes så, ja men de är ju så otroligt utsatta och de är ju verkligen, har ju verkligen ingen i samhället på något sätt kan man känna i vissa situationer. De kan ju vara väldigt utlämnade och har ju inte kanske en så jättestark röst alla gånger. Och då kände jag liksom någon slags, ja det låter så här otroligt kanske, men det kändes liksom lite nästan som ett liksom kall så där att ja men här kanske jag faktiskt kan göra skillnad på riktigt liksom.
Mm. Det där tycker jag är en ganska häftig känsla. Jag har ofta fått frågan då, men vad saknar du inom polisen och så där, och egentligen så kanske inte jag har saknat arbetsuppgifterna jättemycket och så, men framförallt i början så här, men jag saknar mina kollegor. För att jobba som frilansande komiker har varit väldigt ensamt och sådär. Och jag älskade att jobba i grupp och det här chabbet. Men så kom jag på efter ett tag att jag faktiskt saknade ibland känslan av att hjälpa människor.
Ja.
Det är någonting som inte riktigt kan mäta sig med det. När man, för det gör man som polis till och från och man får den känslan. Och den känslan är bra för mig. Den gör mig liksom glad och det är... Mm. Det är någonting som jag faktiskt kan sakna. Och jag vet inte om det är lite så du tänker där, men att göra gott och känna att man har hjälpt till, det är ganska tillfredsställande faktiskt. För i alla fall för mig.
Ja, men jag håller helt med dig och jag tror att det är en ganska stor drivkraft för väldigt många poliser faktiskt. Jag känner liksom, eller spontant tänker jag, att det måste vara en väldigt stor drivkraft. Jag menar, det är ju inte så att du tjänar några pengar när du jobbar som polis. Du jobbar skittider, du är ifrån din familj jättemycket. Alltså det är ju väldigt många saker med polisen helt krasst. Om man bara sitter och tittar på det som bara så här, okej, varför väljer jag det här yrket? nej men jag riskerar livet på jobbet, shit vad kul. När någonting händer liksom och alla andra springer från platsen, men då ska jag gå in i den situationen, yes, det är precis det jag har tänkt. Det vill jag göra. Så att någonstans så tror jag att liksom, ska man klara alla de bitarna som på något sätt, det som ändå kanske då ses som lite nackdelen i det med yrket, så måste det ju finnas en motpol som är otroligt stark.
Oh.
Och den motpolen tänker jag, eller tror jag, är just att man helt enkelt känner en sån otrolig tillfredsställelse i att göra skillnad.
Mm. För det är intressant, för den frågan ställer man ju, eller jag ställer den ofta i podden, och det vanligaste svaret är faktiskt att man vet inte vad som ska hända under dagen. Och det tycker jag också var väldigt spännande. Och det Det är också någonting som gör jobbet intressant, att liksom när allting är, man har satt på all utrustning och så vet, nu vet vi inte vad som händer. Där finns det ju en kittlande känsla på något sätt. Även om det inte alltid pirrar i kroppen när man åker ut, men det finns en, men det är väldigt få som säger just så här hands on, att nej, men jag vill göra skillnad och jag tycker om att hjälpa människor.
Nej, men jag tror, och det du beskriver nu, det är ju en annan del av det, liksom, att man söker kanske adrenalinkickar och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt att förstå, om det nu skulle vara så att någon lyssnar på det här som funderar på polisyrket, att det är ju inte enbart en massa adrenalinkickar hela tiden. Mm. Alltså väldigt mycket av polisyrket är ju faktiskt ganska, vad ska man säga, det är mycket som går på rutin också. Det är mycket jobb vi gör som kanske inte är superstimulerande alla gånger. Självklart är det den här ovissheten, och det kan hända någonting, men det kan ju också gå ganska många pass där det faktiskt inte händer speciellt mycket.
Nej,
utan att man åker på sina rutinärenden och man träffar sina kanske alkoholiserade personer som sitter på bänkarna som man får liksom avlägsna, och det kanske är åka till psykakuten och sitta där ett helt pass och, alltså det är ju väldigt mycket sådana saker också man gör, så att, och det är inte jättemycket adrenalinkickar i det, kan jag säga, utan det kan till och med kännas ganska ibland ganska tråkigt.
Jag gjorde ett diagram för mina studenter så här första dagen, så gjorde jag ett cirkeldiagram, och sen så berättade jag lite vad jag tyckte att de hade sökt till för jobb och vad det bestod av för arbetsuppgifter. Alltså jag tror att när de gick från den lektionen, tror jag var lite nedstämda. Jag hade action hade jag. Det syntes knappt ett streck bara med den där, du vet, röda pennan på whiteboarden. 0,2% eller något sånt. Ja.
Ja, men lite så liksom. Och man kan ju kanske få känslan ibland liksom när man pluggar till polis då kanske, för det är väldigt mycket, man fokuserar mycket på liksom, fysiska metoder och det är vapenträning och vet, man tror ju nästan ibland att man ska ut i krig liksom. Men så är det ju inte riktigt, va? Det är klart att det kan bli sådana situationer, men det är också väldigt mycket som inte är på det sättet. Och då tänker jag att då måste det finnas någon mer drivkraft än adrenalin.
Jaha.
För att om du bara har yrket för att du vill ha adrenalinkickar, då kommer du snart vara tvungen att sticka upp och hoppa lite fallskärm, för att du kommer liksom tycka att det blir lite för lite av den varan.
Ja, just det. Ja, nej, men intressant. Men då, du kände det här med då kring att jobba med brott i nära relation och med barn, att det var någonting som triggade dig? Jag kände att här skulle jag kunna stanna lite.
Ja, det var, dels var det den här starka känslan att här kanske kan göra skillnad, och sen var jag faktiskt också väldigt nyfiken på, det är ju en speciell teknik när man pratar med barn, det är en speciell förhörsteknik man jobbar med, man går en speciell utbildning för att göra detta. Och här var jag också ganska nyfiken, för att jag ville gärna få använda mitt intellekt och jobba mycket med liksom de här bitarna då. Så att jag var väldigt motiverad helt enkelt att ta mig an den uppgiften, och vilket jag också gjorde då. Så jag gick ju hela den här utbildningen, och sen så blev jag ju kvar som barnförsledare i nästan 9 år. Det säger ju ingenting till någon egentligen, men man brukar säga liksom att det är ett så pass tufft jobb, så att någon sa vid något tillfälle att 5 år är någon lämplig. Sen ska man skifta. Jag vet inte vem som har kommit på den idén. Men jag kan förstå det utifrån att man upplever ju en hel del, och man bär ju med sig väldigt mycket. Det kanske man inte alls förstår när man sitter där. Men du bär ju egentligen med dig alla trauman som du får till dig i det här rummet.
Hur pass duktig har du varit på att hantera den här ryggsäcken då, som är oundviklig på ett eller annat sätt?
Jag kan väl säga som så här, att när jag jobbade så tyckte jag nog att jag var ganska bra på att hantera situationen, eller situationerna som jag hamnade i. Jag tyckte att jag var ganska, jag mådde ganska bra liksom sådär, och jag tyckte inte att det var någonting som bekom mig, och jag fick ofta fråga, men gud, är det inte jobbigt att jobba med det här när du själv har små barn och sådär, och nej men det tror jag inte, nej det tycker jag nog inte, och så vidare. Men jag var ganska sådär, tills dess att jag faktiskt kraschade.
Oj.
Jag kraschade faktiskt efter, nu ska vi se hur många år, efter 8 år. 8 år, ja. Så jag gick in i väggen, jag vet inte. Jag dunkade i huvudet den ganska många gånger, men då jag lyckades flytta väggen ganska många gånger, men den gången lyckades jag inte flytta väggen, så då blev det stopp. Men... jag förstod ju inte riktigt vad det var som hände, om jag ska vara helt ärlig. Men det har jag förstått efteråt. Ah, okay. Att jag helt enkelt, då var ryggsäcken full.
Ja, ah, det var så.
Mm, så var det.
Och det var de här, alla de här ärenden med barn och familjerelationer och sånt där som hade fyllt på då?
Ja, det fyllde på, fyllde på, fyllde på, fyllde på. Och sen så absolut tömde man ju ut lite emellanåt, gjorde man ju. Men någonstans så blev det ändå som att det blev kvar väldigt mycket.
Mm.
Och jag var inte så påläst på den tiden kring de här bitarna. Men det satte sig i kroppen. Jag fick en hel del fysiska symptom.
Okay.
Som var ganska, ja, men som jag inte förstod egentligen. Jag fick jättemycket problem med magen, jag hade mycket problem med migrän, jag hade lite sömnproblem, eller ganska mycket sömnproblem i perioder. Ja, men alltså jag hade en hel del sådana fysiska symptom. Och ja, men du vet, jag utreddes för glutenintolerans och det var en hel massa saker som gjordes liksom.
Just
men man hittade ju inget fel på mig i princip. Men det förstod jag ju sen när det väl då blev lite mer akut läge att det här var väl antagligen min kropps sätt att signalera att du, flaggan, den viftar här nu, den röda, du vet, den här röd färg betyder att det inte är så bra.
Just det.
Så det är nog dags nu här att tänka till lite kring vad du håller på med. Och att du kanske behöver breaka det här eller bryta med det här och inte vara i det här mer.
Och vad blev ditt beslut då, då?
Ja, min kropp tog ju det beslutet åt mig, kan man ju säga då. För den la ju av. Så att det började ju med att jag helt enkelt det var 2016 detta. Och det var ju på vintern, våren där, så började jag ju få jättemycket konstiga... Det hände massa konstiga saker med mig när jag jobbade. Jag kunde plötsligt sluta höra. Jag hörde inte vad folk sa. Jag kunde få så här flimmer framför ögonen, det började trycka över tinningarna, jag kunde sitta i förhör och plötsligt bara, jag kommer inte ihåg någonting, jag vet inte vad den här människan har sagt, jag minns ingenting. Sådana saker hände då flera gånger, men jag fortsatte ju köra på liksom. Och mer problem med magen framförallt, och sen till slut så bara funkar inte kroppen helt enkelt. Så jag fick gå hem från jobbet för att jag hade så fruktansvärda magsmärtor. Fick åka in till akut i sjukhus. Blev inlagd och de gjorde ju 1 miljon olika kontroller. Jag fick svälja kameror och allt vad det nu var för någonting de höll på med.
Mm.
Och det konstaterades ju då att jag fick ju en diagnos att jag hade en utbrändhetsdepression då, eller vad man kallar det för.
Mm.
Slutligen, efter många om och men, så blev det så.
Och då blev du sjukskriven då kanske? Eller?
Ja, det blev jag. Jag blev sjukskriven och var sjukskriven i några månader. Ja, det var en ganska jobbig tid faktiskt. Jag är tacksam för att jag hade mycket stöd i min dåvarande relation med min dåvarande man. Men det var en ganska tuff period i mitt liv faktiskt.
Kan du efteråt kunna se att du hade kunnat göra annorlunda på något sätt för att förhindra det här, att det skulle hända, eller var det liksom en rutschkana som man inte kunde ta sig ur på något sätt?
Nej, alltså återigen, så jag satt inte med kunskapen vid tillfället, så att just där och då hade jag nog inte kunnat göra någonting annorlunda, för jag visste inte vad jag skulle göra annorlunda.
Nej.
Och det var väl också så, nu vill inte jag vara kritisk så, men tyvärr skulle jag väl säga, så tycker vi kanske jag inte heller att min arbetsgivare alltid kanske tar så väl hand om sin personal. Nej. I de här delarna, om jag ska vara helt ärlig. Det kan jag väl ändå stå för att jag faktiskt inte tycker i alla delar. Utan jag tycker nog kanske att man borde vara lite mer mån om sin personal och kanske då se lite till vad är det de utsätts för. Och nu pratar jag inte bara om min roll som barnförsledare, utan nu pratar jag om alla delar. För att jag menar, det är ju, man utsätts ju för saker, oavsett vad man jobbar som polis, så är du ju med om saker som sätter spår. Och jag kan väl tycka kanske att det är lite märkligt att man inte har mer fokus på det mentala och det psykiska välmåendet.
Alltså jag har ju,
det får jag väl ändå säga.
Jag har ju också en viss erfarenhet. Min pappa jobbade ju som polis och hade ju oerhörda psykiska problem. Och nu är det ju länge sedan nu, men polismyndigheten var ju helt värdelös faktiskt. Det slutade ju med att min pappa tog sitt liv. Och
Gud vad tragiskt.
Ja, men ibland får jag en känsla att det inte har blivit alltid så jävla mycket bättre. Men när man hör sånt här, att man inte följer upp. Och när man vet också, vissa ärenden är ju, man fyller ju på den här ryggsäcken som man har pratat om, och en del säger så här, men jag kan hantera det, och det kände ju du också att du kunde. Men det kanske är så att vi människor inte riktigt kan det, fast vi tror det.
Ja, alltså jag tror det. Och det här är ju, det här, nu kommer vi in på jättespännande saker tycker jag då. Just det här mänskliga psyket och hur vi fungerar och så vidare. Då. Och att vi har ju en väldig massa försvarsmekanismer som kliver in, va? Och tar över. Och det är ju det som gör att vi säger att jag hanterar det här. Men det gör du egentligen inte. Vem fan hanterar plocka likdelar från en tågräls? Vem fan hanterar att åka hem till människor och säga att deras barn har kört ihjäl sig? Mm. Alltså vem hanterar och liksom sitta med barn som berättar att de blivit utsatta för grova övergrepp? Alltså återigen, du hanterar inte det.
Nej.
Alltså det är fel att tro att du gör det, för det gör du inte.
Nej.
Men du har en massa försvarsmekanismer som ser till att du trycker undan alla de känslorna som kommer i de här situationerna, för att du kan inte ha de här känslorna just nu. Och många gånger så är det ju så att du kanske gör de här sakerna då i ditt yrke, alltså i din profession som polis då. Och då kan du inte sitta där och bli upprörd eller ledsen och så vidare, självklart. Det är ju givet. Du måste ju klara av i stunden att hantera situationen.
Mm.
Problemet blir ju att vi sen då oftast inte gör någonting med de där känslorna sen efteråt heller.
Nej, precis.
Utan vi plockar ju bara ner de där känslorna i den där lilla känsloryggsäcken där bak. Och till slut går vi ju omkring med en backpack som väger ton.
Mm. Nej, precis.
Och det är väl det här som blir då... det är det här som blir problematiskt tycker jag. Därför att många gånger så kanske det är, vi mår bra. Liksom, man kanske frågar en patrull som har varit ute på något tufft jobb och sådär. Nej, men det känns okej och det är okej och sådär. Ja, just där och då så kanske det är okej. För att de är fortfarande i sin bubbla kanske. Och de är fortfarande i sin yrkesroll och de är fortfarande där. De är lite avstängda kanske för att de ska klara av jobbet och så vidare.
Mm.
Men sen...
Mm.
Det är ju det handlar om. Vad händer sen? Och jag menar... Jag då som barnförsledare, när jag satt som hade det yrket då, så, eller den professionen då, så det var ju inte så att alla ärenden var jättehemska och jätteförfärliga och jättegroteska. Och, alltså så var det ju inte, utan väldigt många ärenden var ju mer kanske vardagsbrott. Mycket handlade ju om misshandel i uppfostringssyfte.
Mm.
Det var många sådana saker.
Mm.
Men tänk dig själv att man sitter och tar in detta dag ut och dag in, vecka ut och vecka in, år efter år.
Mm. Ja, kanske
men
den där...
Måste
den
det
hade,
göra.
Du sa att du visste inte vem som hade kommit på det där med 5 år. Men det är kanske någon som har förstått att man kanske inte ska göra vissa saker. Och det blir också monotont också. Det finns ju någonting där som... Utan att man tänker på det kanske...
Ja, absolut. Och det finns ju, alltså det här kan man ju prata om. Jag skulle kunna prata om detta i flera timmar, flera dagar. Ja, om organisationen och hur man borde tänka och hej och hå, men det ska jag inte gå in på. För naturligtvis har man ju också ett eget ansvar. Jag tänker inte lägga över allt ansvar på någon annan, utan jag har ju ett eget ansvar som individ också, att ta ansvar för min egen hälsa. Jag har ett ansvar för min egen både fysiska och psykiska hälsa. Jag har ett ansvar att faktiskt säga stopp när jag känner att nu kanske det inte går längre.
Nej,
problemet är väl kanske att man inte gör det, eller nu säger jag man här, men jag gjorde inte det tydligt nog. Jag sa inte stopp tydligt nog. Jag tror att jag försökte några gånger att vifta med den här flaggan lite sådär försiktigt till min chef. Men det var inte tillräckligt tydligt uppenbarligen.
Men jag tänker ändå liksom knata vidare lite grann och undra hur det var att komma tillbaka sen då när sjukskrivningsperioden var över. Och skulle du tillbaka till samma tjänst då, eller hur blev det?
Ja, jag ska inte gå in på detaljer kring det här, för det här sköttes inte så himla bra i samband med detta. Men ja, jag fick gå tillbaka till samma tjänst då. Jag kämpade med näbbar och klor för att få vara någon annanstans. Mycket också för att där hade jag ju faktiskt börjat förstå att jag måste nog faktiskt göra någonting annat om jag ska må bra igen. Så jag kämpade ganska hårt för att få göra någonting annat. Det tog lite tag innan jag fick göra det. Och sen så fick jag möjlighet att lämna den här rollen som barnförsledare. Och det var ju med en viss sorg också, va? För att, det kan jag väl illigt erkänna, att fortfarande idag så kan jag känna liksom att det där gjorde jag verkligen någonting som jag brann för otroligt mycket och gör fortfarande. Jag brinner väldigt mycket för de här frågorna även idag. Men någonstans så var jag tvungen att välja liksom. Ska jag satsa på mig själv och mitt eget mående eller ska jag vara i den här liksom, rollen som det här och hjälpa andra? Och jag kände väl någonstans att jag kanske hade gjort det tillräckligt då.
Mm.
Så då fick jag byta, eller fick byta. Jag sökte helt enkelt en annan tjänst och fick hjälp med att få komma dit. För det var ju lite också så, organisationen ser ju ut lite så att det är ofta brist på till exempel barnförsledare. Det är väldigt ofta brist på dem. Mm. Det är inte jättemånga som vill jobba som det. Varför vet jag inte, för det är ett väldigt givande jobb. Men det, så är det i alla fall. Mm. Och det gjorde ju att alltid när jag liksom signalerade att jag gör gärna någonting annat så var ju alltid argumentet att nej, men det går inte för att vi har ju så få som kan göra det här jobbet.
Just det.
Vilket ju blev då, det blev ju någon slags kamp då mellan myndighetens behov och mitt mående kan man säga.
Ja, jag fattar. Så det som du liksom verkligen kände att det här brinner jag för, det här vill jag göra, det här är mitt liksom kall nu några år framöver. Det var det som drog ner dig också. Det är också lite intressant det att det blir så.
Mm. Jo, men det var det. Och sen ska jag ju säga, sen har det gav det mig jättemycket också. Mm. Alltså jag fick otroligt mycket under de åren. Alltså jag lärde mig fantastiskt mycket. Jag träffade jättemånga otroligt kompetenta människor både inom polisen och inom andra myndigheter. Jag jobbade på Barnahus i Jönköping i flera år och det var ett fantastiskt arbete som gjordes där, som lades ner på det bland alla de olika delarna då som var där och var aktiva.
Mm.
Så att jag fick med mig väldigt mycket, så jag ska inte bara säga att det där var ju så jobbigt och hemskt, för så var det inte, utan det var väldigt, väldigt givande på många sätt. Men som sagt, i slutändan så fick jag ju betala ett ganska stort pris med min hälsa då, i väldigt stor utsträckning.
Mm, ja, jag förstår. Jag tänkte innan vi pratar lite om där du är nu som lärare, för att då har jag också chans att förmedla de grejerna som man har varit med om. Också det här som du berättar nu är faktiskt ganska viktigt att ta del av som student. Även om du kanske inte berättar det i detalj för varje, men det är väldigt viktigt. Jag brukar ju fråga min gäst om en händelse, om ett case som har varit med om som sitter kvar starkt i minnet. Vad tänker du där, Paula? Jag kan tänka mig att du kanske har en hel del med tanke på det du har jobbat med.
Ja, men alltså det är otroligt mycket, många olika ärenden som jag har varit med om. Om vi nu pratar adrenalin så är det klart att man har jättemycket case från när man jobbade ute i yttre tjänst. Sen är det klart att de sakerna som kanske satt sig mest hos mig, det är väl mina barnärenden, alltså de som jag ändå har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Och där finns ju då naturligtvis då en del som har satt spår såklart, där man ju tänker fortfarande liksom undra hur de har det och hur de mår och sådana saker.
Varför är det så att vissa ärenden sätter mer spår än andra då?
Ja du, där går vi in på psyket igen.
Mm, psyket.
Nej, men jag tror helt enkelt att det har väl mycket med det här. Hur mycket känslor som det väcker och vad du själv kanske har med dig i bagaget. Alltså så som det kanske drar upp gamla minnen för dig och sådär. Så att du någonstans då går in i någonting. Och sen är det naturligtvis också lite grann vad utfallet blir. Om det blir kanske någonting som går hela vägen till en fällande dom. Liksom, då kan det finnas en tillfredsställelse i det.
Mm.
Och sen kan det finnas en enorm frustration då om det inte blir så.
Just det.
Och det kan vi säga att det ärendet som jag har i åtanke nu här så är väl min frustration nog ganska mycket just den att det här då inte blev någon fällande dom.
Okej, vad var det för ärende då?
Ja, utan att gå in för mycket på detaljer då, för att jag tänker att jag inte vill lämna ut för mycket detaljer för att ingen ska känna sig liksom, att jag sitter och pratar om någon i det här forumet.
Nej.
Men det ärendet jag tänker på, det var ett ärende som jag hade ganska så mycket på slutet faktiskt i när jag jobbade som barnförsledare då. Det var ett ärende som kom in som en typ av ärende som inte var så jätteallvarligt, vilket gjorde att det blev liksom inte någon, det blev inte någon jättepanik kring det ärendet, utan det hanterades ju som ett sedvanligt barnärende då.
Mm.
Och jag hade då ett barnförhör med det här barnet. Och det kom fram lite saker som ändå gjorde att utredningen skulle fortlöpa, och bland annat så kom det fram att hon hade ett syskon, det här barnet, som skulle kunna vara behjälplig och ge ytterligare information.
Okay.
Och det som hände, det som var speciellt med det här ärendet är ju då att det här var ju då målsägande, det var en tjej, och det handlade om övergrepp kan man väl säga var det från början, men det var inte i så allvarlig form, utan det var liksom i alla fall inte det som vi hade fått kännedom om, var inte så allvarlig form.
Nej.
Utan det handlade om lite små grejer, lite tafsande och lite såna här saker då, som ju då, det är ju naturligtvis jätteallvarligt, men utifrån ett polisiärt perspektiv så skulle det kunna vara mycket värre, om du förstår vad jag menar.
Mm, jag förstår, det finns ändå en skala på något sätt. Ja,
ja precis. Och det som händer då i den här utredningen är ju då att ja, men då bestämmer vi att ja, men vi ska prata med det här syskonet då, naturligtvis då. Och då tar jag mig an det här, och det blir det lite så här att det här syskonet är ju inte målsägande, utan det är ju ett vittne då, och syskonet är ju då dessutom lite äldre, så att hen behöver liksom inte kanske hanteras riktigt som ett litet barn hanteras i de här sammanhangen, utan jag kallar ju den här personen då till mig, att hen ska komma till mig helt enkelt och prata då.
Mm.
Och det sker en eftermiddag. Jag är ganska ensam kvar på avdelningen när detta ska inträffa, för att hen hade inte möjlighet att komma förrän efter skolan, så detta blir liksom lite senare på dagen. Och jag väljer då ändå att köra detta på video. Mm. Vi har haft en dialog med åklagaren om att nej, men vi kör på video liksom, för att vi vet inte hur det blir i rätten och så vidare. Man spelar ju in barnförhör för att barnen behöver ju inte vittna. Nej. Utan då spelar man ju upp barnföret i rättssalen. Och även när man då har vittnen som är yngre, så kan man ju spela in. I det här fallet så var det så att den här personen var ju så pass gammal så att hen kanske hade varit med vid en eventuell rättegång. Mm. Men vi bestämde ändå att vi körde på video.
Mm.
Ja, och jag sätter mig med den här personen då i det här rummet och ber ju då vederbörande berätta om sina iakttagelser och erfarenheter från den här situationen då med syskonet.
Mm.
Och jag märker ganska snabbt när jag sitter i rummet, jag har ganska mycket erfarenhet sedan tidigare, så jag kan ändå känna ganska tydligt när det liksom är någonting som ligger som inte riktigt uttalas. Så jag känner att det är någon spänning i luften här i rummet.
Okej.
Som jag inte riktigt kan sätta fingret på, men det är någonting. Och ibland så är det ju så här att när personer kommer och ska prata med polisen, så är de väldigt nervösa och de tycker det är liksom jobbigt och de är sådär. Och då kan ju det skapa en viss känsla som gör att det är någonting man inte kan ta på, men som ändå finns där. Så jag tänkte att det kanske är det handlar om, att den här personen är nervös för det här mötet med polisen. Men en liten stund in i förhöret så bryter den här personen ihop.
Oj.
Och alltså på riktigt bryter ihop. Fullständigt, alltså jätteordentligt.
Jag förstår.
Och det har jag ju varit med om tidigare givetvis, men det här var jag inte riktigt beredd, om jag ska vara helt ärlig. För att det här var ju inte en målsägande jag hade framför mig, utan det här var ju en person som eventuellt skulle kunna ha gjort vissa iakttagelser. Det var ju det personen var där för att prata om. Så att jag är inte mentalt förberedd för det här. Det var ju bara liksom att ja, nu är det så här. Nu händer det någonting här. Så det är bara att sitta lugnt i båten och se vad som kommer av detta. Och det blir då en situation där den här personen som sitter framför mig, ett barn är det ju ändå fortfarande då, även om det är en tonåring, bryter ihop och säger att man ska ju inte ljuga för polisen. Nej, det är bra. Liksom. Det är rätt uppfattat.
Mm.
Och sen kommer det då. Då visade det sig ju att den här ynglingen är ju då betydligt mer utsatt än syskonet.
Aha, okej. Okay. Så det här var liksom målsäganden for real liksom.
Så det här var ju målsäganden, ja, nu får man inte, kanske man ska uttrycka det, men målsägande deluxe, om man säger så. Alltså den andra målsägaren hade ju inte alls utsatts på samma sätt. Utan det är ju här kommer ju nu då en berättelse om jättegrova sexuella övergrepp.
Oj.
Och det här bara ratchar ju ur honom här. Och nu säger jag honom, ja, det är ju en kille det här, och jag kan lika väl säga att det är en kille.
Ja.
För det blir ju bara rörigt annars. Och han berättar då om detta. Och detta är då första gången som han har berättat detta för någon någonsin.
Okej.
Och det är flera år som har gått då sedan det här har skett.
Jag förstår.
Och det var en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation, måste jag ändå säga.
Ja, jag förstår.
Och jag hade ungefär 1 miljon tankar i huvudet samtidigt. Liksom att, ska jag fortsätta låta dem prata? Ska jag stänga av kameran så vi gör det här? Liksom? För jag började ju tänka liksom, även lite på liksom, rent logistiskt och på alla turer hit och dit och vad han har för rättigheter. Ja, men du vet, det var så här 1 miljon tankar. Men sen bara bestämde mig för att jag bara låter kameran gå. Han får bara prata. Det får bara gå. Han får bara sitta här. Vi får se vad som händer. Han behöver prata om det här. Han får bara berätta. Och han bara berättade. Det bara kom ju som en fullständig flod.
Oj, oj, oj. Det är intressant här att det här förhöret då. Man kan ju tycka då, jag tänker om man är lyssnare och intervjuar som polis. Vad är skillnaden? Du ska hålla ett förhör. Du berättar att det här är inte en målsägare. Alltså det här är inte den då som från början ska ha varit utsatt för brott, utan ett eventuellt vittne som kan tillföra någonting till utredningen. Och så vänder det här. Hur kommer det sig att man som förhörsledare där faktiskt ändå blir tagen lite på sängen? För här är du, som jag förstår, en ganska erfaren förhörsledare. Och du berättar själv att du blev lite chockad över liksom händelsen, att det vred på sig så tvärt. Hur tror du, varför blir det så när det ändå, man kan tycka att det skulle vara en ganska liten detalj egentligen, målsägande.
Ja, men det blir ju en jättestor detalj därför att självklart är det så att du vet ju aldrig vad du ska få veta av en person när du går in i förhör.
Nej.
Det vet du ju inte. Men det är ju givetvis på det sättet att jag hade ju inga indikationer whatsoever i den här utredningen att det skulle ha förekommit några övergrepp i någon annan del, så att säga. Och dessutom var det ju så att målsägaren i det här fallet då, det hon hade berättat var ju då, som jag sa innan då, allting är ju naturligtvis hemskt och fel på alla sätt, men det var ju i den här skalan, alltså graderingen, så var ju det kanske inte riktigt lika farligt eller hemskt i den bemärkelsen, eller hur man nu ska uttrycka sig.
Just det.
Och därför så på något sätt så, och det var kanske liksom fel av mig egentligen att gå in med det, men så var det liksom. Jag trodde att jag skulle höra ett vittne som eventuellt skulle ha kunnat gjort vissa iakttagelser som skulle kunna vara till gang för utredningen då, att ja, de hade haft den här kontakten och så vidare, och så vidare. Det var liksom det som det här förhöret skulle liksom mynna ut i. Och det var ju också anledningen till att, ja, men han kom ju dit som sagt på eftermiddagen och det var inga mer på avdelningen och jag satt själv där i videorummet och, och det blev ju liksom väldigt speciellt eftersom att jag satt ju verkligen där inne med honom och han berättade ju allt detta och jag tänkte ju flera gånger att vilken jäkla tur att jag spelar in det här.
Ja.
För att jag kommer inte komma ihåg vad han har sagt, för att det var ju så mycket liksom, som kom på en gång. Och det var ju så otroligt vad ska man säga, tydligt att detta hade hänt, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår.
Det är ju en av de sakerna som det diskuteras mycket, det här med trovärdighet och barn har ju fantasier och så vidare. Det är mycket sådana saker som man får tackla när man pratar om just det här med förhör med barn och så vidare. Mm. Och ja, det är en helt annan historia. Men här var det ju liksom så här, det här var ju ingenting som han hade hittat på. Det här var ju ingenting som han hade ju liksom, det var ju så otroligt tydligt att det här hade han ju varit med om.
Ja. Hur fortlöpte ärendet då?
Nej, men sen blev det ju då som sagt, sen fick vi ju hantera honom som målsägande också och sen drog det ju vidare precis så som det gör den vanliga gången, så att säga, och han fick ju ett juridiskt biträde och alla de här bitarna och sådär. Och sen så fick vi ju naturligtvis koppla på barn- och ungdomshälsan, så vi gör ju det när vi har barn som är utsatta då, att de får lite stöd och hjälp med att bearbeta och sådär. Och det här var ju som sagt, det var ju så, berättelsen var ju så stark så att åklagaren valde faktiskt, trots att det inte fanns så där vansinnigt mycket annan bevisning. Jag kommer inte ihåg i detalj nu här, men det var vissa saker som kunde styrkas och vi hade väl något litet medgivande från misstänkt i någon del. Men hon valde i alla fall att åtala för det här. För att, helt enkelt för att den här berättelsen var så otroligt stark.
Och nu anar vi ju hur det slutade här då.
Ja, jag sa ju det innan, så att jag tog ju bort hela den här cliffhangen här nu. Den dog! Cliffhangen försvann. Cliffhangen var ju då, blev det en fällande dom? Nej, det blev ju inte en fällande dom. Det blev ju inte det. Och kanske, om man bara tittar juridiskt på det, så kanske det inte var så konstigt. Men fan vad frustrerande det kändes i mig ändå där i det läget. För att det, jag satt ju med honom där och som sagt, det här har han varit med om. Det är ju ingen tvekan om den saken.
Men känns det då som att du vet liksom, och det är jobbigt att veta och så blir det inte... För jag tycker jag har varit med om när jag också har vetat hur det har gått till och så har det inte blivit fällande domar. Och det blir ju en jobbig känsla.
Ja, det blir en jobbig känsla. Men där får man ju, det låter klyschigt kanske, man får jobba med sig själv. Men jag försökte väl i det läget, så hade jag väl någon sån här, vet, att jag tänkte att ja, men okej, det blev ingen fällande dom, fan för det. Men han fick ju ändå berätta sin berättelse och han fick ändå liksom på det sättet upprättelse. Alltså,
och kanske ett avslut, han fick ändå liksom, också.
Ja, precis. Och så har jag ju tänkt många gånger när jag har suttit med barn liksom, att ja, men de får ju ändå, deras röst blir ändå hörd. Så. Jag vill ändå, jag inbillar mig att det skulle ha betydelse. Det har väl varit det som har fått mig att fungera i den rollen.
Intressant, jag har aldrig jobbat...
Ja, det var mitt case.
Ja, och jag vet att du i Patreon-avsnittet ska berätta om ett case om en förskolelärare som förgrep sig på barn. Men det kommer till dig som är Patreon. Och vill du bli det och stötta podden lite, gå gärna in på patreon.com/snutsnack. Men nu, Paula, är jag lite nyfiken på att höra hur det är att lära ut yrket polis. För du jobbar ju som polislärare idag. Hur är det?
Det är fantastiskt, skulle jag säga. Det är jättekul.
Varför?
Ja.
Varför roligt?
Jo, men det är roligt för att dels är det så himla roligt att träffa studenterna. För att de är ju så positiva, de är så fulla med energi, de är så förväntansfulla. Nu ska jag inte säga, men de vet inte vad som väntar.
Det kanske tur det då. när de har hört ett avsnitt liksom... kanske de blir lite mer avvaktande.
Nej, det tror jag inte. Det hoppas jag verkligen.
Med ryggsäcken, nej, men de har pratat om ryggsäcken.
Kanske. Ja, nej, men visst, precis. Men det är väl det som är. Och sen tycker jag att det är... Jag har en målbild. Och det är att... Jag sa ju det innan, att jag hade en drivkraft som var att jag ville göra skillnad.
Aha.
Och nu kunde jag ju då kanske inte göra skillnad på det sättet längre, utifrån att jag helt enkelt var tvungen att byta inriktning. Men nu känner jag att jag kan göra skillnad på ett annat sätt. Mm. Och nu kan jag göra skillnad på det sättet att jag kan påverka framtidens poliser.
Ja.
Jag har ju en liten möjlighet att påverka dem här under en väldigt begränsad tid. Men under den begränsade tiden så kan jag åtminstone göra vad jag kan. För att påverka dem. Att kanske väcka en tanke hos någon, liksom, kanske få någon att tänka till kring det här med sitt mående och hur man tar hand om sig själv. Och kanske få någon att tänka till kring hur agerar jag i den här situationen på ett bra sätt. Hur bemöter jag en målsägande på ett bra sätt. Hur hanterar jag en misstänkt på ett bra sätt. Och så vidare och så vidare.
Mm. Vilka ämnen undervisar du i?
Ja, då är det så att jag är polislärare då, som det heter, och då betyder det att jag har ju väldigt mycket teoretiska ämnen då. Alltså jag är ju så att jag började undervisa främst på en kurs som heter utredningskursen, och den har ju då studenterna i Växjö i termin 2. Och då är det en ganska omfattande kurs där man jobbar mycket med juridiken, och det är egentligen första gången de går in på rättegångsbalken med gripande och anhållande och förhör och husrannsakan och sådana här saker och mycket sånt. Så där började jag. Jag har ju varit som sagt i Växjö nu i snart 2 år. Och sen så är det ju så att man tar sig anspråk till en massa saker, så att man är ju med på övningar hela tiden, man är med och examinerar och sådana saker. Men så blev det också så då att när en lärare här förra sommaren slutade, så blev det en vakans på kursen brott i nära relation. Och då följde sig ju lite naturligt då, eftersom att jag har jobbat så mycket med det då, att jag fick frågan typ att gå in och stötta i den kursen. Vilket jag då gjorde, och har då varit lite delaktig i den kursen. Det har ju varit så speciellt här nu, va? För att vi har ju liksom haft den här pandemin.
Ja, så den har vi också.
Man har ju jobbat så, ja, jag vet, Det är ju en jävla skit, en skitgrej. Så. Men, och det har ju gjort att därför har man inte varit så mycket på skolan och undervisat sista året. Så liksom allting börjar kännas lite främmande och konstigt. Jag har nästan bara suttit hemma och jobbat sista året. Men skitsamma, jag gick in där och nu så kommer jag tillsammans med ännu en ny kollega att ta över den här kursen brott i nära relation. Så vi har precis nu suttit och gått igenom lite grann vad vi ska ha för innehåll, vad vi ska ha för litteratur. Vi har förändrat lite föreläsare och vi försöker att göra den så bra som möjligt. Och han har också väldigt många års erfarenhet av just brott i nära relation. Så det är ett väldigt roligt samarbete som han och jag har nu.
Mm, kul.
Så nu är jag ansvarig för den kursen och sen är jag dessutom mentor nu då för en etta som jag kommer följa nu 4 terminer under deras utbildning. Så det är lite så. Och sen är man då som sagt så tar sig i anspråk för övningar och man är inslängd på lite hitan och ditan. Jag är mycket inne i förhörsutbildningen också och jobbar mycket med förhörsdelen.
Mm. Det är så spännande med förhör tycker jag.
Mm, verkligen.
Jag tyckte det var svårt och det är svårt. Jag, eftersom jag jobbat mycket med narkotika och varit ansvarig för också lite rikstäckande narkotikutbildning, men sen när jag kom till skolan så var det svårt att undervisa i gråzon liksom. Jag nej men för att
ja. Nej men det finns.
Nej, för att det finns ju någonting som är 100% alltså lagtexten, då vet vi med 100% att är du på den här sidan, då gör du absolut garanterat 100% rätt. Och är du på den här sidan av spannet, då är det 100% fel, alltså om du gör så där. Men så finns det här när man läser lagtext, det finns, du kan gå in lite och snedda in där när man pratar om fara i dröjsmål, alltså när man pratar till exempel om husrannsakningar utan beslut av åklagare eller kroppsvisitationer utan beslut av åklagare när polismän kan fatta beslut och då kan man göra så. Men på skolan när jag kom så var det lärare som kanske inte hade jobbat lika mycket med det här som jag hade gjort och då, nej det är så här vi ska undervisa och då, det tyckte jag var lite svårt men jag har alltid jobbat så här och det kan jag, det är alltså med stöd i lag inte någonting annat, det ni säger inte fel men så har inte vi jobbat och vi har inte jobbat fel heller.
Och, nej, men här skulle jag då vilja förlåt att jag avbryter.
Nej, men det var bara ett exempel. Till exempel då så här, jag misstänker att en person har knark i fickan. Jag ringer åklagaren och frågar mig att få titta i hans ficka. Alltså så jobbade vi aldrig egentligen. Bara för att ta ett enkelt exempel för alla lyssnare som inte jobbar som poliser också. Men sen finns det andra saker också. Men där tyckte jag som lärare att det var lite svårt att liksom säga så här, men man kan också göra lite så här från sidan.
Ja. Men där, det exempel som du drog, det är ju ett väldigt enkelt exempel.
Ett väldigt enkelt exempel, ja.
Ja, men ett enkelt exempel på där vi tillämpar fara i dröjsmål.
Mm, exakt.
Och nu pratar vi en massa juridiska termer här som folk kanske inte förstår. Men fara i dröjsmål är alltså då att man anser att man kan inte inhämta ett beslut för då riskerar man att den här åtgärden inte kommer att leda till någonting. Alltså måste man göra åtgärden direkt och då behöver man inget beslut utan då tar polisman beslutet själv.
Exakt. Mm.
Men då skulle jag vilja poängtera en sak som jag tycker är viktig här och som jag säger mycket till mina studenter.
Låt höra.
För att du ska kunna vara i en gråzon, jag vill verkligen förtydliga nu då, att gråzon betyder ju inte att vi gör saker i hemlighet eller att vi gör lite fel.
Inte, inte heller att det är olagligt, utan, det är liksom en beskrivning
av... Utan, ja, precis. Det handlar helt enkelt om att man helt enkelt måste kanske ibland tolka lagstiftningen på ett visst sätt för att det ska fungera.
Ja.
Men då brukar jag säga till mina studenter, för att du ska kunna vara i gråzon och jobba, så måste du veta vad som är det rätta och det som är fel.
Ja, det är ju korrekt. Givetvis.
Du måste kunna lagstiftningen. Du måste veta vad du har för lagstöd för att göra det ena eller andra. Är du osäker och inte vet vad det är du håller på med, då kommer du garanterat att hamna i gråzon och ramla ner i svarta zonen, alltså fel zon.
Mm.
Därför att då vet du inte vad du håller på med. Har du koll på att jag får göra detta och jag får göra detta, här behöver jag ha ett beslut, här kan jag ta beslutet själv. Har du koll på det, då kan du också börja kanske laborera lite grann med till exempel uttrycket fara i dröjsmål, som ju är en sån möjlighet vi har att laborera lite med.
Just det.
Och därför så brukar jag säga till mina studenter att plugga lagstiftning. Man kan tycka kanske att men gud, liksom, måste vi verkligen kunna allt det här och så vidare. Ja, men det är faktiskt rätt bra.
Ja, det är
för
bra.
Att när du kommer ut sen så är det så att kunskap är liksom, det är makt. För vet du att jag får göra det här, då spelar det ingen roll att den här personen som står här, som du ska utföra den här visitationen på, gaggar om att du får minsann inte göra detta och detta är maktmissbruk och jag ska anmäla dig och jag ska bla 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 bla. För sånt får man ju höra hela tiden som polis.
Ja, ja, verkligen.
Då spelar det ingen roll, för du vet att det här får jag göra. Jag har lagen på min sida.
Exakt, ja, det är viktigt.
Det är ju, då kan du kontrollera situationen. Står du där och är osäker på, jag vet faktiskt inte om jag får göra det här, det här känns inte riktigt bra, jag får nog inte göra det här, då har du inte kontroll.
Nej.
Då tappar du kontrollen över situationen, då kanske du tappar hela den eventuella utredningen som skulle kunna följa på det här eventuella beslaget som du skulle kunna göra på den här eventuella narkotikan som den här personen kan ha på sig. Du tappar alltihopa för du vet inte vad du får göra. Mm. Du måste veta det.
Nej, då har du helt rätt i Paula, man måste veta vad man gör och man måste ha koll på sin lagstiftning. Det är sant. Helt korrekt. Men...
ja.
Detta för
vilken
oss.
Detta... fantastisk slutkläm.
Ja. Nej, men det är inte riktigt slutklämmen. Den kommer nu, vet du.
Det... nej, den kommer nu. Okej, det är du som står för den. Ja.
Nej, det är inte alls. Det är du som kommer få stå för den. Men jag kommer slänga ut frågan. Det är den klassiska slutfrågan här nu. Kring polisfilmer. Berätta, Paula. Hur många ser du i veckan?
Jag måste göra det besviken här nu då, att jag är inte något fan av polisfilmer, av den enkla anledningen att jag helt enkelt får panik av att allting är så fel hela tiden, för att det skildrar inte hur det faktiskt är. För att vi åker inte ut ensamma för att gripa en misstänkt mördare med skjutvapen hemma.
Nej.
Faktiskt. Det finns ett visst säkerhetstänk kring sådana ingripanden. Och det är också så att krimmare som följer med ut eventuellt, om man nu gör det, vilket inte är speciellt vanligt, men om man nu gör det, så har man samma utrustning som resterande ingripande grupp som ska gå in i till exempel en bostad och hämta ut en person. Det är inte så att de springer in med västar och hjälmar och alla möjliga olika saker och krimmaren kommer i slängrock.
Om man inte har slängrock, hur ska man då veta att han är krimmare?
Nej, det är ju det då, men det är ju liksom lite den där grejen då, att man är polis som polis, va? Så det har inte så stor betydelse. Men skämt åsido, det blir inte riktigt bra. Men jag vill ta det undantaget.
Ja, låt höra.
För att jag tycker nog ändå att man har, eller att de har lyckats på SVT med den tunna blå linjen. Ja, för att den blev jag otroligt positivt överraskad av. För att jag tycker att den skildrar faktiskt polisyrket väldigt väl.
Ja, det är intressant. Jag håller med dig, och det här att man gör ett ingripande och ingen är nöjd.
Nej.
Man ser de här Twitter, det ska väl föreställa någon form av Twitterflöde eller någon feedback från allmänheten. Mm. Och det är högt och lågt. Ja, det är ju klassiskt, tycker jag. Ja, vad kul. Tunna blå linjen, ni som inte har sett den, titta på den. Den är, som Paula säger, den ger en helt annan bild av polisyrket än de här klassiska Beck och Wallander och sådär.
Och lite där. Dels att det är lite variation och sen att man får följa de här karaktärerna också. Att de också lever ganska mänskliga liv och att det är lite så här det kan vara. Liksom. För det är, som jag sa innan någon gång här när vi pratade, så det är ju mycket med polisyrket som inte är så himla... vad ska man säga, skimrande, som man kan tycka. Liksom. Det är väldigt mycket som är ganska jävligt också, om man ska vara helt ärlig.
Ja, och sen det här med man pratar treskift och det kanske inte alltid synkar med alla förskolor och skolor och lämningar och hämtningar och sånt där. Det är mycket som ska till, liksom.
Jo, men det vet man ju. Man har ju suttit någon gång i bilen och ringt till förskolan. Liksom, och är du, jag håller på här och ska gå in och bryta mig in i en lägenhet med en man som försöker och ska skjuta ihjäl en person, så jag kan inte hämta just nu.
Precis.
Alltså, det blir ju helt surrealistiskt ibland. Ibland har man ju hamnat i samma surrealistiska situationer, så att det liknar ingenting. Ja. Så är det ju naturligtvis. Så kommer man hem och så ska man då göra korv och makaroner och så ska man sitta där och bara vänta lite här nu. Nu trillar jag ner i någon annan värld här. Jag vet inte.
Mm.
Ja, du förstår själv. Det blir väldigt, väldigt,
väldigt speciellt. Paula, stort tack för väldigt intressant samtal också kring den här ryggsäcken och vad man verkligen kan. Man verkligen hantera saker och ting? Nej, det kanske man inte kan. Och om man inte kan det, så bör man ta itu med det. Det tycker jag var väldigt spännande. Och även ditt ärende. Du som vill höra mer av Paula, lyssna på Patreon, för där kommer ytterligare ett spännande avsnitt. Och nu lyfter jag på hatten. Stort tack Paula för att du ville vara gäst i Snutsnack.
Ja, stort tack för att jag fick vara gäst i Snutsnack. Det har varit jätteroligt.
Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Det här avsnittet är slut, men det kommer ju ett nytt nästa tisdag. Hoppas du lyssnar även då. Stort tack för att du gör det. Det uppskattas oerhört. Vill du bli Patreon? Gå in på patreon.com/snutsnack. Ha det bra. Hej då.